Ja, kanske till och med lite tidigare, men ungefär då någonstans så var det några stycken som bestämde sig för att åka till Sovjet. De tog en bil och sen så skruvade de isär den. Och så i underredet såg de till att svetsa en låda under stolarna där de skulle smuggla. Vet ni vad smuggla är? Man tar in saker som man egentligen inte får ta in, och där skulle de göra. De skulle smuggla där inne i det här underredet på bilen. De fyllde hela underredet och sen åker de mot Sovjetunionen, och så kommer de till tullen där de sitter, de här barska tulltjänstemännen, och tittar på dem och tittar igenom bilen. Och så säger de: ta bort sätena. Och upptäcker det som de skulle smuggla. Och de blir satta i fängelse. Men får lyckligtvis komma tillbaka till Sverige. Vad var det de skulle smuggla som var så förbjudet att tjänstemännen, tulltjänstemännen direkt ville sätta dem i fängelse? Jo, det var ju en sån här. En bibel. De smugglade in biblar, för det var förbjudet att ha biblar. Så farligt tyckte man den här boken var. Bibeln är den mest spridda boken i hela världen. Och människan har nästan i vissa tider varit beredd att betala vad som helst för att kunna läsa i den här boken. För att få tag i en. För att få låna en. Och en vän till mig, han blev kristen, han fick tag i ett Johannes evangelium och sträckläste det och blev frälst. Och trodde länge att det här var allt som fanns. Så när han hade mött några andra kristna och han var ute och predikade redan på gatorna, så visade de honom Bibeln och sa så här: finns det mer? Wow, det är liksom inte bara Johannes evangelium. Vad är det som gör att det är så spännande och intressant att den kan förändra människors liv? Jo, det är nämligen så här. Nu vet jag inte om ni ser vad det står här. Vad står det? Precis. Bibeln säger om sig själv att den är Guds ord. Visst är det märkligt? Och då kan man säga människor och forskare så här: nej, men det stämmer inte riktigt. Och sen så fortsatte vi genom tiden och liksom ta bort del efter del. Och säger: nej, men det där kan väl inte vara sant. Va? Det där är väl bara sagor. Och så tar man och smular sönder det här budskapet om att det är Guds ord. Och liksom trycker ihop det. Och det var någon som sa här, och citerade någon ärkebiskop som har sagt att vissa ord, de ska vi bara använda, liksom lägga på skräpkammaren. De ska vi inte behöva läsa, för det är väl ingenting. Och så knubblar man ihop den här liksom text, liksom det här påståendet, och tänker att det här är väl ingenting värt. Och så trycker vi ihop det och så kastar man bort det här. Men det märkliga är ju att fortfarande 2000 år sedan Jesus dog, så tittar man på den här boken och så upptäcker man att nej, men det är ju fortfarande så att Bibeln är Guds ord. Bibeln säger fortfarande det om sig själv. Det är ju ganska märkligt. Det fanns en tjej som hette Anna. Anna, hon var 6 år. Och hon skulle fylla 7. Och du vet, när man fyller 7, det är ju väldigt spännande. Och hon önskar sig en massa saker. Och så ringer hennes farmor till henne och säger: lilla Anna, vad vill du ha när du fyller år? Och Anna tänker på alla julaftnar som hon har fått halsdukar och sockor och stickade fina tröjor. Och tänker så här: åh, jag skulle... Det hon mest av allt vill ha, det är ju en docka. Så hon säger: jag vill ha en docka. Ja. Ja, vad bra, säger farmor och lägger på luren och fortsätter sticka hemma. Och sen kommer den här dagen när lilla Anna ligger, ni vet hur det är, man ligger i sängen där och liksom är spänd av förväntan och hör hur det tisslar och tasslar ut i köket. och vet att nu snart kommer in. Och så ligger man och låtsas sover, eller hur? Finns det någon som har sovit på morgonen av sin 7-årsdag? Det skulle i så fall kanske vara Elin som är så otroligt morgontrött. Men nej, jag vet inte. Inte ens du, Elin, tror jag gjorde det. Och så kommer föräldrarna in. Men de har inte med sig någon bricka och inga presenter, utan de säger, kom, följ med oss ut. Och så går de ut i vardagsrummet, där har man tänt en brasa i öppna spisen. Och sen har man ställt upp ett bord med paket och frukost, och det är jättemysigt. Och de sitter där framför den här varma, öppna brasan, den här öppna spisen, och så sitter och så tittar de på paketet, och så försöker de tänka, är det något paket som ser ut som att det skulle kunna vara en dockhej? Och det verkar inte som det här riktigt. Och så tittar de så. Men så ser hon farmors paket. Wow, det här. Så hon tar det här paketet och sliter upp det här paketet. Tänker, det här måste det ju vara. Och så öppnar hon. Och så hittar hon ett par vantar. Och hon blir så frustrerad, fastän hon egentligen kanske tycker att de är ganska fina. Så hon blir, för hon förväntar sig någonting helt annat, som tar den ena och kastar den mitt in i öppna spisen så den brinner upp. Och föräldrarna försöker trösta och liksom, man försöker få till det så att det blir bra. Men det här liksom ligger och gnager lite hos Anna under dagen. Och så på eftermiddagen, kvällen, så ringer farmor och hon ska grattis och hon tackar för presenten. Och hur var det? Jo, de var fina, säger hon lite svävande sådär. Och så säger farmor, ja, jag visste ju inte vilken docka du ville ha. Det är inte så mycket, ett par vantar. Men så tänkte jag så här att ja, du får köpa den där dockan själv. Så du får ta de där 200 kronorna som ligger i ena vanten och köpa en docka för dem. Och lilla Anna, hon slänger på luren och springer och tittar i vanten. Och den är ju tom. Ja, det var ju ingen rolig historia att berätta på en gudstjänst. Men hon kanske fick en docka ändå. Hon hade slängt vanten med 100-lapparna i spisen utan att ta reda på vad de innehöll. Ja, så kan det vara med Bibeln, tänker jag ibland. Många barn och vuxna har kanske fått hört av sina föräldrar att Bibeln är en tråkig gammaldags bok som ingen kan läsa och som inte är sann och svår att förstå. Det är som man har slagit in ett gammalt tråkigt paket som ser ut som ett par gamla långkalsonger. Och så tittar man aldrig riktigt vad det innehåller. Vad som finns där inne. Och bibeläventyret som jag är en del av, det är ett projekt där vi går ut på skolorna och vill presentera Bibeln för barn så att de verkligen kan upptäcka vilken fantastisk bok det här är. För om det stämmer att det här är en sån fantastisk bok som vi tror, att det här är så oerhört världens bästa budskap, ja, men då måste vi också presentera den på det bästa sätt vi kan. Och jag tror att det här sättet som bibeläventyret gör det på, jag kommer in på det här och det kommer vara min predikan, det är det bästa sättet att göra det på som vi har nu. Tanken är att presentera innehållet på ett sätt som gör det möjligt för barn att komma ihåg vad som står i Bibeln och att få nyfikenhet om det själv. Om man åker ut till de som går i 5-6 klass. Jag vet inte om det finns några barn här som har gått det här bibeläventyret. Men jag var ute i Pershagen och hade två 5-klassar där. Och så gick vi igenom hela gamla testamentet. Från början till slut. På 6 timmar ungefär. Och vi börjar med att titta nu. Vad är Bibeln för något? Vad består Bibeln av? Och jag brukar säga så här, den här ser ni inte. Och det är likadant ute i klasserna. Så jag har med mig en riktig rejäl pastorsbibel här. Den här. Det här är en bibel, kan jag säga. Nu ställer jag den lite försiktigt här. För Bibeln är nämligen inte bara en bok. Utan den är som ett helt bibliotek med böcker. Som små böcker staplade i varandra. Och alla har ju sitt, liksom, sin del och olika författare. Det finns ungefär 40. Olika författare i gamla testamentet. Om vi tar Det blir ungefär 40 om vi räknar hela Bibeln. Och det är ungefär 1500 år som det spänner på i tid hur de här är skrivna. De är skrivna, böcker som är skrivna på ungefär 1500 års avstånd. De är uppdelade i två delar. Är det någon som vet vad den första delen heter? Ja, ni kan ju det här. Nu kör vi. Vad heter den första delen? Och vad heter den andra delen? Nu finns det ett litet tillägg som har kommit in här som vi inte ska bry oss så mycket om. Men är det någon som vet vad det här kallas? Ja, det är så krångligt så det heter ju apokryferna. Och det är ju ett tillägg som inte riktigt räknas till Bibeln men som man kan läsa och ha lite intressant. Jag lägger dem vid sidan av. Och Gamla testamentet och Nya testamentet är ju uppdelat i massor med små böcker som ni ser där. Hur många böcker är det i Gamla och Nya testamentet tillsammans? 66, säger ungdomen här som jag fick träna med här i fredags. Och i Gamla testamentet, hur många böcker är det då? 39, och då har jag lärt er att 3 gånger 9 är 27. Och 27 böcker är i Nya testamentet, visst är det smart? Så 39 i Gamla testamentet, 3 gånger 9 är 27. Och så många böcker har vi i Nya testamentet. Apokryferna, om det är någon som är intresserad så är de 11 stycken. Och det är lika många som bokstäverna i ordet apokryferna. Gamla testamentet, de är uppdelade i 3 olika delar. Om vi tar de här, nu vet jag inte, nu ser inte alla riktigt kanske här. Men de röda böckerna som jag har här, det är de historiska böckerna. De gröna är de poetiska böckerna och de vita är de profetiska böckerna. Det är så här man delar upp Bibeln. Den historiska, ja vad gör de? De berättar historien i Gamla testamentet. Det är väldigt enkelt. Poetiska böckerna, vad berättar de? Jo, det poetiska. Ordspråken, tankesätten, sångerna. Och de profetiska böckerna är, ja det är profeterna. Och då brukar jag gå in och förklara lite vad en profet är. Så om Emma kommer in här, kommer upp här, så kommer jag viska en sak. Nu hörs det där. Nu får du stänga av micken här. Ni ser fantastiska ut. Ja, nu hörde ni nästan. Ja, och då säger du det.
Ni ser fantastiska ut.
Ja, och då är frågan, om var det Emma som tyckte det här eller var det jag som tyckte det här? Ja, det var jag. Det kanske var Emma också. Jag hoppas det. Varsågod och sitt. Och det här är ju, alltså Emma fungerar ju som min röst ut till er. Och så fungerar en profet. Fast det är Gud som talar till profeten och så berättar profeten för folket. Det är ju jättesmart. Och de profetiska böckerna, de handlar om det här. Och nu ska vi se om ungdomarna kommer ihåg hur många de profetiska böckerna är. Sjutton stycken. Och hur många är de historiska böckerna? 17 stycken, det är jätteenkelt. Och sen har vi då 5 stycken poetiska böcker. Så nu, och då här omkring så brukar jag liksom ta upp det här. Så säger vi igen, vad heter den första delen av Bibeln? Den här delen, den kallas för... Och vad heter den andra delen? Hur många böcker är det i Gamla testamentet? Hur många böcker är det i Nya testamentet? Och hur mycket är det sammanlagt? Och om vi har det Gamla testamentet så har vi 3 uppdelningar. Vad heter de här böckerna? De kallas för historiska. Vad kallas de gröna för här? Och de vita kallas för? Hur många är de historiska böckerna? 17. Hur många är de profetiska? Och hur många är de poetiska? Fantastiskt duktiga ni är. Ni är nästan lika duktiga som 5:orna i Pershagen. Nu gör vi så här. Nu får Emma komma upp. Och sen så sjunger vi en sång tillsammans. Och så ska vi ta upp kollekt till församlingskassan. Så fortsätter jag efter den liksom. Fortsättning följer. Okej. Psalm nummer 395. Nu ber vi att de här enkla gåvorna som vi har samlat in i den här gudstjänsten får komma till rik välsignelse i ditt rike. Herre, tack för att vi får vara med och ge av oss själva, vår tid, våra pengar till ditt verk. I Jesu Kristi namn. Amen. Gamla testamentet. Och då börjar ju det med första Mosebok. Den här boken. Noah, ska du få komma fram och öppna den här? Vågar du det? Vi går fram här, ska ni se om vi kan öppna den. Och se, det är... Ja. Kan du öppna den, tror du? Titta, vad var det som kom ut där? En orm. Vad har den med berättelsen? Tack, en applåd till Noah. Jag ställer den här. Jo, allting börjar ju med Guds händer. Tomma händer där han skapar hela jorden. Allting som finns, hela skapelsen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Utav ingenting så gör han land och hav, växter, träd, djur. Och så tittar han på allt det här och så ser han att han, så är han nöjd, står det. Det blir fantastiskt bra. Han älskar sitt verk. Det bara finns ett litet problem. Vem ska han dela den här glädjen med nu? Han vill dela den här med någon. Och så skapar han Adam och Eva. Och det finns en bild där nere, rakt ner på Adam och Eva. Det är första bilden som vi har. Och han visar dem och så ger han dem uppdraget att förvalta det här. Föröka er och förvalta jorden åt mig. Det är uppdraget. Men så finns det en sak de inte får göra. De får inte äta av frukten från kunskapens träd och inte heller från livets träd. Allt annat var tillåtet men inte detta. Så kunde Gud se om de verkligen var hans vänner, om de ville följa hans vilja. Och så möter de den här lilla ormen, ja kanske inte just den ormen, den kanske var lite större. Som lurar dem att äta av frukten och de blir olydiga till Gud. Och så står det att för att människan in, och då kommer all ondska in i världen och hat kommer in och osämja mellan Adam och Eva. Och en följd av det här blir ju att de blir avskilda från Gud. Gud blir som någonting främmande för dem. Och för att hindra dem att också äta av livets träd och få ett evigt liv som alltid kommer vara så här i osämja mot Gud, så sänder Gud dem bort från Edens lustgård för att de inte också ska äta av livets träd och få evigt liv. Och då gör vi rörelser för att komma ihåg det här. Det är ju väldigt bra. Alltså hur ska man annars komma ihåg hela Bibeln? Jag skulle kunna säga så här. Jag brukar göra ett test och nu får ni tänka er att ni går i femman. Och så säger jag så här. Nu ska vi sjunga en sång tillsammans allihopa samtidigt. Och jag börjar. Och ni ska bara sjunga med. Och alla ska veta exakt vilken det är utan att jag berättar vilken sång det är. Så vi börjar sjunga samma sång allihopa utan att jag berättar vilken sång det är. Så tar vi luft allihopa. Och när jag säger tre, då börjar vi sjunga. Okej? Okay. Så ska ni försöka och liksom bara se. Och då måste ni titta på mig och uppmärksamma vilken sång som vi börjar med. Gemensamt allihopa, då säger jag. Ett, två, tre. Ja, precis. Det funkar varje gång. För rörelser kopplar vi ihop, eller hur? Det kommer vi ihåg. Och första rörelsen nu, och nu får ni... skuffa lite på era bordskärnor. Det är skapelsen. Och efter skapelsen, precis som jag berättade, så kommer syndafallet. Och då bara tar man händerna och så kör man dem rätt ner så. Och ja, ni vet fortsättningen där. Nu måste jag dra på lite snabbt. Jag hinner inte igenom hela det här. Men vi fortsätter. Människorna fortsätter att leva olydnad till Gud. Och Gud till slut ångrar han sig, står det. Att han skapade människor. Och han vill börja om. Ni vet, för första mordet sker strax efter Adam och Eva. Och Gud ångrar det här. Och så tittar han ut en person som har levt precis som han vill. Och det är Noah. Och så bestämmer att Noah ska bygga en båt. Och rädda en del, några människor, sin familj. Och två stycken av varje djur. Och så ska de börja om och liksom skapa en ny skapelse på något sätt. Och båten är ju jättestor. Det står att den är ungefär 150 meter lång, ungefär 25 meter bred och 15 meter hög. Och när allt är färdigt och Noa stänger dörren så börjar det att regna. Och det regnar och det regnar och det regnar i 40 dygn. Och vattnet stiger i 150 dagar. Och så till slut så börjar vattnet sjunka undan. Och de finner mark. Och Gud ger dem samma uppdrag igen. Gå ut, förvalta och föröka och sprid ut er över jorden. Men människorna sprider inte ut sig över jorden, utan de klumpar ihop sig och håller samman. Och vill liksom inte dela ut sig över hela jorden, utan de håller ihop. Och så börjar de känna, men vi, precis samma olydnad som fanns förut, Gud behöver väl inte vara större än oss. Och så börjar man bygga ett stort torn som kallas för Babels torn. Och så ska man bygga det upp till himlen för att visa att vi minsann är lika mäktiga som Gud. Och då vet ni, för ordet Babel, det är ju samma ord som vi använder med ordet babbel, eller hur? När vi babblar så mycket. De får olika språk. Så helt plötsligt när de håller på att bygga det här tornet så är det någon som börjar prata tyska och någon som börjar prata franska och någon italienska och någon serbokratiska. Och sen så liksom kan de inte samsas längre och de kan inte bygga och bygget avstannar. Och vad händer? Jo, man börjar dela upp sig och sprider ut sig över jorden precis som det var tänkt. Att de får olika språk resulterar i att de faktiskt flyttar ut och börjar sprida sig och blir nationer. Så om vi har skapelsen här så har vi skapelse, syndafall och sen har vi syndafloden som bubblar upp. Och sen så har vi till slut nationer. Nu får ni vara med lite här, så nu får ni ställa er upp. Och sen, precis som 50-klassarna får göra för mig. Och sen så får de ställa sig och så gör de så här. Och så säger man just de här orden samtidigt. Allihopa i femman gör det. Så säger de så här. Skapelse, syndafall, syndaflod, nationer. Sen förstår ni, sen så vet vi ju inte riktigt när det här skedde. Det var ju för väldigt länge sedan. Men det vi vet, det är att Gud kommer senare och har en plan. Människorna fortsätter att vara olydiga. Ja, ni får stå en liten stund till. Människorna fortsätter att vara olydiga mot Gud. Och så tänker Gud ungefär som Sickan i Jönssonligan, ni vet. Jag har en plan. Och så säger han så här, ja, jag ska möta en man och så ska jag berätta för honom och uppenbara mig för honom. Och han ska bli en familj. Och sen ska den familjen bli ett folk. Och det folket ska jag följa med. Och det folket ska vara ett vittnesbörd för alla människor, alla folk. Och den här killen, en herde, som en nomadkille som bor, som heter Abraham. Och när Gud uppenbarar sig till Abraham så är det för 4000 år sedan. Ungefär. Och då tänker jag att vi har sån här, ni vet, en typ av, vad kallas det? En tidsaxel ovanför våra huvuden. Och drar vi den så långt ut som möjligt så är vi på 4000 år. Så från nationer som sprider sig så är det 4000 år sedan. Och då hamnar vi på ett ställe, och nu kan ni få sitta ner. Och då pratar Abraham med en kille, eller Gud med Abraham, som bor var då? Är det någon som vet? Ur bor han. Och nu, Martin, får du visa en karta där. Så ska jag hämta mina bilder här. Här har ni alltså Moseböckernas geografi. Ni känner igen det här, eller hur? Medelhavet, vi har Israel där, vi har Ur där nere. Och så har vi berg och sånt, och här har vi Egypten. Jag brukar bara visa den här bilden. Sen brukar jag säga till mina femteklass att vi flyttar ner den här till golvet där vi är. Så du kan liksom ta bort den här. Och så tänker ni att golvet blir kartan. Och då har vi Israel här, i mittgången. Smart, va? Och så har vi... Däråt har vi ju Medelhavet. Och då har vi Ur. Ellen, kom. Du får vara den första urinvånaren. Du får stå här. Här har vi Ur. Ser ni det? Där har vi Abraham. Här har vi Abrahams urinvånare där. Och då gör vi så. När vi pratar om 4000 år så pekar vi på Ellen och så säger vi Ur. Och Ellen, du får peka på dig själv. För du är ju i Ur. Och i Ur, vet ni, det finns ett vatten som ligger här bakom Ur. Vet ni vad det kallas? Det är en vik. Persiska viken, säger ungdomarna här som har fått fuska lite innan. Nej, ni kan ju det här såklart. Och doppar vi fingret i Persiska viken, vad smakar det då? Det smakar salt. Och det finns en speciell anledning till att det smakar salt, tror jag. Och därför att familjen som åker ut härifrån, det är Sara, det är Abraham, det är Lot och det är Tera. S-A-L-T. Sara, Abraham, som är gifta, Lot, Abrahams brorson, och Tera, som är far till Abraham. De åker härifrån. Så doppar vi fingret bakom Ellen och så smakar vi. Persiska viken doppar vi, säger vi. Persiska viken, och så säger vi salt. Sara, Abraham, Lot och Tera. Och de får ju löftet av Gud och får det här nya landet. Ni vet, Israel. Problemet är att ni kan ju inte bara gå rakt över hit. Varför då? Ja, det sitter ju en massa folk här. Nej, det är inte riktigt därför. Utan det här är ju öken och berg, eller hur? Så det man gör, det var att man fick följa floderna, eller hur? Och ni som har läst lite geografi, ni vet vad floderna heter? Tigris och Eufrat. Och man kommer upp hit, och här är det ju väldigt bra, för här är det ju lite höjd, och här ser man ut över Israel. Så Abraham tar med sig sin familj och går hela den här viden. Men du får stå kvar där, för du är ju kvar i Ur. I Ur och Skur. Sen har vi Israel här, och här står då Abraham med sin familj och tittar över det här. Och då har vi här uppe, har vi någon som vill stå här framme? Oskar, ska du komma fram här? För här finns det nämligen ett vatten. Är det någon som vet vad sjön heter som ligger här? Den har lite olika namn. Den kallas för Tiberiasjön. Och den kallas också för Genesarets sjö. Och det är en stor vattensamling där. Den är ungefär 2 mil lång, ungefär 1 mil bred. Och den samlar ju, det är ju egentligen den största sjö som finns i Israel. Och efter den här, nu ska vi se här om vi kommer ihåg då. Nu är ni med och hjälper mig då. Då pekar vi Ur, Persiska viken, salt, Sara, Abraham, Lot, Tera. Och så floderna, Tigris, Eufrat. Och de leder fram hit, så pekar vi på honom. Genesarets sjö. Och från Genesarets sjö så går det en flod. Vad heter den? Jordan, precis. Jordan, den är fågelvägen 10 mil lång. Men den korvar sig hela vägen så den blir 20 mil lång. Så när vi pekar på floden, då kan vi inte bara göra så här, utan då måste vi göra så här. Floden liksom går här framöver. Och sen så leder den fram till, vad då, Rosalina följer med här. Den leder fram till ett vatten som ligger här ungefär. Och här ser ni att fisken inte mår så bra. Vet ni vad det är för vatten? Döda havet. Där ligger Döda havet. Det här går ju, sluttar ju neråt ifrån Genesarets sjö, ner hela Jordan och sen ner hela vägen ner dit till Döda havet, som ligger långt under havsnivån. Jag tror det är 400 meter under havsnivån som man kommer ner här. Så det är så salt som man flyter som en kork när man sitter i Döda havet. För det gör man sitter ner, man kan inte simma. Man bara flyter upp där. För här finns det inget utflöde, utan saltet stannar kvar där och vattnet avdunstar i värmen. Så inga fiskar lever där, de är döda precis som Rosalinas fisk. Så där har vi Döda havet. Och ni som är på den här sidan, ni är Medelhavet allihopa. Det är skönt, eller hur? Så då gör vi en sån här våg för er, Medelhavet. Vi har Genesarets sjö, Jordan, Döda havet och Medelhavet. Då är det liksom vågen här borta på den sidan. Ja, det gillar jag. Ungdomarna älskar så här i 5:e klass. Bara få göra vågen där på i klassrummet. Och då kommer man, den här rörelsen leder upp till Israel som ligger här. Så det slutgiltiga är Israel som ligger här. Och då brukar jag säga att Israel, när man pekar hela vägen här, och ni står ju från det här hållet som ni står, då liksom blir det den här, och sen så får de peka framåt istället. Så det blir två in som kommer upp. Och det är också väldigt viktigt att det blir två in som kommer upp. För det finns två stycken viktiga personer som kommer från Abrahams släkt. Den ena heter Ismael och den andra heter Isak. Och Ismael är viktig för muslimerna, araberna. Och Isak blir den som vi följer när vi följer Gamla testamentet. Och där vill vi hela tiden också bekräfta att Ismael finns med här också. Även för dem, om man säger, de som tror på Koranen. Men det är Isak vi följer, för vi berättar Gamla testamentet. Och nu, jag berättar inte längre med rörelserna nu, utan här, det här är ju liksom bara, vi har inte ens kommit ut ur första Mosebok. Jag drar ju igenom resten av den historiska böckerna också. Men nu får vi se om vi kan komma ihåg det här. Ni kan sitta ner en gång, så bara försöker vi komma ihåg. Skapelse, syndafall, syndaflod, nationer. Och sen har vi för 4000 år, ur. Och bakom ur låg Persiska viken. Det smakar salt. Sara, Abraham, Lot och Tera. De går längs Tigris och Eufrat fram till Genesarets sjö, Jordan, Döda havet och Medelhavet och Israel. Ismael, Isak. Fantastiskt bra. Och det här är det landet som sen vi berättar alla de här berättelserna. Och då gör jag så här, för sen fortsätter vi att berätta. Och man hinner inte riktigt med alla berättelser, men vi tar de här som finns på bilderna. De brukar jag gå igenom med barnen. Och då ställer jag mig så smart så att när vi pratar om det här ungefär, då står jag mitt i klassrummet. Och så pratar vi om det i Josef till exempel, i brunnen. Och så tar jag upp några stycken, jag ska inte göra det nu, ni behöver inte vara oroliga. Men, och sen så spelar vi upp Josef i Egypten här någonstans. Och sen så... Var försvinner Josef? Jo, han försvinner ju ner till Egypten precis. Och då har vi ju såklart en liten sån här. Och var är Egypten någonstans? Är det någon som känner att de är vid Egypten? Var skulle det kunna vara? Här någonstans, vad tror jag? Får se, Medelhavet går ner och här tror jag att Egypten är ungefär. Eller hur? Du får hålla i den där. Du är den första egyptiern där. Precis. Sen fortsätter vi berättelsen med Mose, ni vet, och allting. Och sen hur de kommer ut. Jag vill bara dra igenom så här. Och sen så får de lagen ner i Sina i öknen. Och Sina i öknen, den borde ju ligga ungefär här någonstans, tror jag. Utanför där. Och där får ju de budorden. Och ska vi se, vad fortsätter vi med? Och nu har vi ju kommit, nu ser ni, nu har vi kommit in i andra Mosebok och sen hoppar vi över tredje och femte Mosebok, för det är ju bara lagtexter. Och så fortsätter vi att prata om fjärde Mosebok, spejarna, hur de kommer in i landet. Vi pratar om Gideon, vi pratar om domarboken, vi går in lite på Rut bara jättekort och sen så börjar vi prata om de här kungarna och de goda kungarna, det enade riket och... Fortsätter igenom när riket delas och sen den här fångenskapen som sker. Och det är ju tre stycken länder som intar Israel. Det här är ju överkurs, eller hur? Men de hänger på det här. Och vi har ju tre stycken länder här. Och först har vi ju Assyrierna här. Det får du hålla i den där. Ja. Och sen, Ester, ska du hålla i Babylonerna? Ska du få vara Babylonerna? Noah kanske? Ja, vi skjuter lite på kartan där så att det går. Och sen har vi Persien längst bort. Och då har vi berättelsen om Ester där. Så här kommer Assyrierna först och tar över. Och sen så har vi Babylonerna som tar över allting. Och till slut har vi Persien. Och sen så kommer folket tillbaka. Och sen har vi berättelsen om Jesus. Så där går det lite snabbt så. Så snabbt går det ju inte riktigt i berättelsen när jag drar det. Men ska vi se om vi kan... Nu får ni hjälpa mig som var med i fredags. Och se om jag kan ta hela ramsan med rörelserna. Jag måste nästan ha en fusklapp. Normalt sett så går man ju igenom det här som sagt på en 6-7 timmar. Så då har man ju lite tid att upprepa vad det är för någonting. Men då börjar man alltså här, precis som ni är. Och nu kan ni vara med så långt ni hinner, som ni långt ni kan. Och ni får sitta ner, det är helt okej. Och så kör vi. Skapelse, syndafall, syndaflod, nationer, 4000 år, ur Persiska viken, Salt, Sara, Abraham, Lot, Tera, Tigris, Eufrat, Genesarets sjö, Jordan, Döda havet, Medelhavet, Israel, Ismael, Isak, sen har vi Josef, vi hoppar över Jakob och Esau, jag vet. Josef, Egypten, judarna, Egypten, 400 år fångenskap. Och sen kommer Mose som säger, släpp mitt folk. Och vem får då säga nej? Då blir det 10 plågor och sen slutar det med påsk. Och sen så får de upp Röda havet, Sinai, lagen och 12 spejare. Men de dör i öknen tills Josua kommer och Jeriko rasar. Och sen så kommer domarna. De håller på i 400 år domartiden. Och en av dem heter Gideon. Efter domarboken så kommer Samuel som vaknar, ni vet. Och han enar riket. Första kungen heter Saul. Han är hjärtlös. Han är, kommer ihåg berättelsen. Och sen så kommer David och han är helhjärtad. Även om också han har vissa misstag så är han ändå en helhjärtad kung efter Guds vilja. Och sen så kommer Salomo och han är halvhjärtad. Han gör mycket som är bra, men han gör också saker som gör att det blir fel. Och ett halvt, ett delat hjärta, det leder till det delade riket. Och delade riket håller på i 400 år. Och då har vi Israel och Juda. Kungar gör fel, för det var ju alla de där, men Gud vill hela tiden göra hel. Och så skickar han profeter, och han skickar Elia som tänder eld på Baals profeter på offerhögtiden, Elia, och sen har vi Elisa, ni vet, Naman och den berättelsen om när han doppar sig i Jordan. Så Elia, Elisa, profeter predikar, skärp, då brukar jag dra ut mitt skärp så här, skärp eller kedja, för det var vad deras budskap gick ut på, skärp er eller annars så blir det kedja, och ni vet, det blir kedja, så de blir Assyrien först, och Assyrien, där har vi Jona bok, och sen har vi Babylonien, och där har vi Daniel, ni vet, i lejongropen, och sen har vi Persien, och där har vi Ester, och sen, så kommer de hem igen, sen är det 400 års tystnad. Och så kommer Jesus. Och så har vi gått igenom med femteklassarna hela Gamla testamentet. Så en stor applåd till alla med skyltar här. Visst är det bra? Visst är det ett fantastiskt sätt att berätta för barn och liksom få med dem. Och nu liksom drog jag bara den här ramsan. Vi har ju också de här bilderna som ni ser runt omkring som jag återknyter till. Och jag sätter upp en bild varje gång. Och sen så har vi ju lite så här utklädningskläder och så får de spela berättelser här också. Så vi försöker att få med alla delar. Och så har jag de här böckerna. Och i varje av den här boken så finns det någonting som är ett litet kodord. Andra Mosebok, här har vi grodor och lite gräshopper. Tredje Mosebok, där har vi lite regler och lagar, ni vet, regelbud. Fjärde Mosebok, där har vi godis. Och då brukar jag dela ut en dumle eller någonting till dem. Och så brukar jag prata om att landet som de kom till var gott. Det är väldigt populärt. Och sen femte Mosebok, ja, där har vi alla renhetslagar. Vi har en tvål där. Och så fortsätter vi här rakt igenom. I domarboken har vi lite ull och så pratar vi om Gideon. Och så bara liksom rasar vi igenom där. Så ni ser, man försöker att få med allting för att de ska liksom få det här. Och så tänker jag, igår hade vi en dag om Gamla testamentet. Och vi fyllde kapellet, vilket var härligt. Men, och nu är jag lite skarp här och kanske lite provocerande. Men jag saknar ju väldigt många. Och jag saknar väldigt många i min egen ålder. Och så tänker jag så här. Jag vet att i min ålder så har man väldigt mycket att göra med att bygga hus och bygga familj och bygga gemenskapsband och allting sånt där. Men så tror jag också att jag kanske också är uppväxt i en generation där vi inte har tyckt att Bibeln har varit så häftig alla gånger. Och vi har inte liksom fått det här liksom suget efter att läsa Bibeln. Och så tänker jag, nu har vi chansen att ge nästa generation ett sug efter att det är spännande att läsa Bibeln. Och det är roligt. Och det lär oss olika människor. Och Greger hade en fantastisk bild hur vi tar berättelserna i Gamla testamentet och mönstrar in dem i vårt eget liv och ser, ja just det, så här upplever jag det just nu. Jag känner precis mig prövad som Abraham och Isak. Eller jag känner mig precis som Gideon som hela tiden vill testa Gud och känner sig osäker på sin egen förmåga, men Gud bara bestämmer sig för att jag vill använda dig. Och så får vi ta de här berättelserna och mönstra och tänk om vi kan ge det här till barnen. Och om vi tror att bibelundervisning är viktig i skolorna, då är det inte skolorna vi kan lägga ansvaret på, utan då är det församlingarna. Om vi tycker att det är viktigt med bibelundervisning, då är det vi som församlingar som måste se till att det lyfts upp. I fjol så hade vi ungefär över 1000 stycken såna här bibeläventyrkurser runt om i Sverige. Jag tror det var ungefär 1050 eller någonting. I år är vi uppe på 730 ungefär nu. Och det är ju ungefär 20% av alla skolbarn i de åren. Det här finns också över Nya Testamentet. Så man börjar med Gamla Testamentet och sen går man in i Nya Testamentet. Så hälsar man på klassen igen och säger, åh vad kul att du är tillbaka här. Och det här är kopplat till Svenska Bibelsällskapet för att vi kommer ut. Vi vet ju inte hur länge det är så här öppet på skolorna med att komma ut med det här. Vi har ju försökt att anpassa den här till att den ska passa liksom, vad heter det, läroboken, precis, läroplanen, så att det här ska passa in liksom. Och så får vi komma och berätta det. Och lärarna är ju glada, för vem kan berätta det här bättre än vi som tror på det här? Vi som är liksom Bibelns folk. Och så får vi berätta det här och komma ut så här. Och vi får se hur länge vi får uppleva såna här öppna dörrar. Och därför tror jag att det är nu vi måste satsa på det här. Och jag ska inte göra en massa reklam om man säger om Svenska Bibelsällskapet eller att det liksom behövs pengar och så här. Men jag tror att jag tror att det här är på väg att bli den största skolevangelisationen vi har sett. Med att komma ut så här. Det är ju hela tiden nya såna här bibel... äventyrare som tränas upp och lärs ut. Och är det så att du skulle tycka att det var roligt att stå inför en klass och berätta, trolla, rappa 10 Guds bud, för vi har en budordsrap och liksom så här, så hör av dig, så vi behöver fler som kommer ut på skolan helt enkelt. Målet för det här, det är 3, och jag ska snart sluta och så ska vi ha en bönestund. Men målet för det här, det är dels att, som jag har sagt, skapa förtroende och intresse för Guds ord. Men också att hjälpa oss som församlingar in på skolan, att få kontakter med skolan. Att känna att ja, men vi är också måna om de som går på skolan. Och en annan del som jag tycker är viktig, det är att våra församlingsbarn ska känna att de har någonting att vara stolta över. Och känna att ja, men det här, det är ju det som jag får lära mig i söndagsskolan. Jag kan den där berättelsen. Ni förstår när det är någon i klassen som kommer och vet så här, ja, men jag känner till den berättelsen. Jag har hört om Gideon. Och äntligen får liksom det där alla år på söndagsskolan få säga, yes, ni ser, det här kan jag. Det är häftigt att se dem så här. Så... vi gör också deras tro på något sätt okej och trovärdig i ett ställe som är Sveriges hårdaste arbetsplats. Det säger ju de själva. Och vi har ju kamratstödjare när vi var och pratade, och de sa ju att det är tufft att vara på skolan. Tänk om vi kan vara med och hjälpa på det här sättet. Så ser det ut, bibeläventyret. Så var med och be. Jag har precis börjat nu i Södertälje här och varit på Pershagens skola och hoppas komma tillbaka dit och ta Nya Testamentet med dem i senare här. Och försöka komma ut på några andra. Har ni kontakter på skolor, så tipsa dem. Säg, ja, men det här är jättebra, det här är jätteroligt. Det gjorde vi en hel gudstjänst, vi hade så kul. Och så hoppas att ni inte behöver ljuga. Men det här är viktigt att få ut det här, tror jag. Nu ska vi be, om jag inte minns fel. Jag har helt tappat koncepten här. Men är det någon som har ett program? Ja, det stämmer. Vi ska be. Och först och främst, och jag tycker att det här med skolan är någonting vi behöver be för. Och då får vi väldigt gärna be för det här med bibeläventyret och som händer runt omkring i Sverige. Men vi har också mer skolarbete, och det är väldigt kul att vi har fått 3 stycken tjejer som är ute som kamratstödjare från vår församling. De börjar den här veckan. Kan inte ni komma fram? Tove, Kajsa och Emily. Det här är ju inriktat på mellanstadiet, men ni är inriktade på högstadiet. Ska ni säga någonting om vem ni är och var ni kommer ifrån?
Ja, Kajsa heter jag. Kajsa Rosdahl, kommer ifrån Arboga. Och jag är 19 år.
Jag heter Tove Fagerström. Jag kommer från Smögen. Jag är snart 21 år.
Emelie Wichén heter jag. Kommer från ett litet ställe som heter Kristdala utanför Oskarshamn. Jag är 20,5 år.
Och ni kommer vara ute på Rosenborgsskolan 3 dagar i veckan. Nu har ni varit där så liten kort och kort stund. Jag har inte liksom förberett er så här, men vad känner ni att ni vill betyda där? Kan ni bara få, vilken svår fråga, men har ni?
Ja. Man vet att det är typ den hårdaste miljön så för tonåringar. Och det man vill på något sätt är att vara en förebild. Och att vara den man är som Jesus vill att man ska vara. Och att kanske möta dem lite mer, vet. Kunna prata med dem och lyssna på dem, bekräfta dem. Finnas där på något sätt. Hjälpa dem. Så. Vi har ju haft undervisning, lite så här utbildning, och det är så ganska många procent i skolan som mår dåligt av eleverna då. Flera stycken i varje klass liksom. Och man kanske kan göra så att det blir färre procent liksom. Mm.
Då gör vi så här nu. De här kommer ju vara hos oss i ett år. De bor här ni vet, Joel och Junior bodde förra året i vår kamratstödjarlägenhet som det nästan har blivit. Och det här är ju någonting som vi har haft. Och vi vill ju fortsätta och bygga på förtroendet med Rosenborgsskolan och se att det finns en ingång där. Men de här tjejerna behöver våra förböner. Förra året när Joel och Junior var så här, ni får gärna fylla deras frys med bullar och så. Nu vet jag att de här, de bakar ju så här, och igår så knackade på dörren och så låg det lite godis utanför våran dörr. Det är ju väldigt trevligt så här. Men det kan ju ändå vara trevligt att de får lite hjälp om de bjuder hem mycket folk och så att frysen är full med bullar och ni vill vara med och stötta dem på alla sätt de vill. Eller som behövs. Och bjuda hem dem. Ta hem dem hem till ert vardagsrum och bjuda på mat. Och det är uppskattat. Vi ser ju att vi är ju en familj som vill ta hand om er. Men vi har också sett ut några speciella familjer som kommer finnas där lite extra. Och liksom vara lite stödfamilj eftersom ni har hamnat långt ifrån era egna familjer. Och sen så har vi... Alla är ju med och ber för det här. Men jag har också där sett ut några speciella. Så jag vet att det här är folk som ni ska kunna komma till och be om ni har något speciellt förbönsämne. Så nu skulle jag vilja att dels ni ungdomar som kommer vara nära i kontakt, men också ni som jag har pratat med här som lite extra förbönsstöd, att ni kommer fram. Så ställer vi er här i mitten och så får vi be för er först och för den här skolan. Och sen så ska vi också be för dopkandidater eller de som har döpt sig här. Men vi börjar att be för de här. Så varsågoda och ställ er här nere. Så där någonstans. Och så kommer vi och så sluter vi oss runt om här. Och Magdalena och Inga och Rolf. Ellie här också, fantastiskt. Nu ber vi tillsammans här.
Ja, far. Tack för att vi verkligen får ta del av ditt levande ord. Jesus, tack att du är ordet. som kom till oss. Du blev levande och du lever idag. Och tack att du har gett oss var och en ett uppdrag att gå ut och presentera dig. Tala om för vår omgivning i vår vardag. Att du inte bara dog, uppstod, utan att du lever idag och du har all makt i himmel och på jord. Tack att vi får lyfta fram de här tre damerna. Tove, Filippa och Kajsa.
Emelie.
Ja, Emelie.
Förlåt.
Tack att du omsluter dem på alla sidor.
Yes.
Med ditt blods beskydd. Tack att du drar dem riktigt nära ditt hjärta. Och att de får höra från dig varje dag. Tack att du har lovat att du vill mätta dem med ditt goda. Du vill smörja dem med den färska oljan. Och du vill gå med dem i din heliga ande. Och du vill bana en väg. Till alla deras kontakter i skolan. Till ungdomarnas hjärta. Och tack att de ska få vara ett bevis på att du förmår idag frälsa, förvandla och bevara den som är ung. Och att du kallar till tjänst för ditt rike. Tack att de får vara, som de sa, ett föredöme. Någonting som skapar efterföljd för ditt rike. Tack också att du mättar oss var och en som är här idag. Med ditt goda. Du berör oss i våra hjärtan. Och igen, du låter ditt ord bli levande. Skapa en hunger i oss efter ditt ord. Tack att vi ska bli läsare på nytt. I Jesu namn jag ber. Amen.
Amen. Var välsignade ute på skolorna. Och medan ni går och sätter det, så tar vi fram Malin och Teresa, och så får ni också ställa det här någonstans i församlingen. Och så kommer ni fram, ni som vill vara med och be för dem och välsigna dem. Och omslut dem i församlingsgemenskapen, liksom lite påtagligt här.
Jesus, tack för Malin, tack för Teresa. Tack för dessa underbara juveler som du har skapat till din avbild, Herre. Tack för att du har utvalt dem och du vill göra dem till redskap i din rike, Herre. Tack, Herre, för uppståndelsens kraft som var verksam i dopet, Herre. Och tack för att de just nu också får uppstå, Herre, till nya skapelser i dig, Herre. Tack för allt det gamla är förgånget och något nytt har kommit in i deras liv, Jesus. Helige Ande, jag ber att du ska bara fylla dem just nu, Herre, med din kraft. Med det mod som de behöver att kunna vara dina redskap. Herre, ge dem ett nytt bönespråk, Herre, där de kan få lovsjunga till ditt ära för vad du har gjort i deras liv, Herre. Tack, Herre, för att vi får glädjas över att nya namn är skrivna i livets bok, Herre. Vi har fått nya systrar i vår församling, i vår stora familj. Omslut dem nu på alla sidor med din nåd, Herre. Med din kärlek och med din kraft. Amen.
Tack, Jesus, för att vi får komma till dig. Herre, vi lyfter upp Teresa och Malin just nu, Herre. Tack, Herre, för den förvandling och den livräddning du har gjort i Teresas liv, Herre. Tack att du alltid har en speciell kärlek till henne. Att hon har en kallelse som du kommer att ge henne in i hennes hjärta, Herre. Tack att du går med henne varje dag, Herre. Du aldrig lämnar henne. Tack Jesus för Malin, Herre. Tack för Alfa, vad det kan göra med människor, Herre. Tack Herre att du håller om Malin på alla sidor, Herre. Tack Herre att hon får vara ett ljus för sin släkt, för sin familj, för att hon har lärt känna dig. Tack att du också ska gå med Malin varje dag, varje minut, varje sekund, Herre. Du aldrig kommer lämna henne. Även när dagarna kanske är tunga så är du alltid med, Herre. Tack Herre att du omsluter dem på alla sidor. I Jesu namn. Amen.
Tack Herre att du känner varenda blomma och varenda stjärna. Du har namn på dem. Och så känner du Malin och Teresa. Tack att du vill vara med dem. Du som har kallat dem vid namn. Du ska också leda dem vidare på frälsningens väg, Herre. Så att vi en gång tillsammans får nå det slutliga målet för våra själars frälsning. Tack att vi får välsigna Malin på ett särskilt sätt som tillhör vår bönering, Jesus. Tack att hon ytterligare ska få växa till i kärlek och i Jesu efterföljd. Tack att du också bevarar Teresa på hennes väg genom livet. Och Herre, se till om vi är stad på en olycksväg. Led oss in på den rätta vägen för ditt dyrbara namns skull. Amen.
Amen. Nu sjunger vi tillsammans i slutet på vår gudstjänst. Nummer 399.
Och jag föreslår att vi står upp och sjunger den tillsammans.